Ja, men jättevälkomna till ännu ett nytt avsnitt av Nemo möter en vän. Och ja, det här är ju avsnitt nummer 234. Och idag har jag med mig ingen mindre än Alexandra Nilsson, tidigare känd som Kissy. Och det här är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla. Men nästa vecka så är det premiumavsnitt igen, vilket betyder att man måste vara prenumerant via Podme. Och hur blir man då det? Jo, man laddar ner Podme-appen eller går in på podme.com och börjar prenumerera på min podcast helt enkelt. Det kostar 29 kronor i månaden om man gör det via hemsidan och 39 kronor i månaden om man gör det via appen. Och det bästa av allt, det är helt gratis första månaden. Men de här små detaljerna behöver ni inte bry er om er idag egentligen. För idag är det ju ett gratis avsnitt. Jag tänkte mer om ni ville lyssna nästa vecka också. Men en sak till innan vi dunkar igång den här podden. Det är ju så att livepodden närmar sig. Ja, Nemo möter en vän fyller ju 5 år om mindre än 3 veckor nu. Det är ju en sprakande kväll som väntas. Nämligen den 25 maj klockan 19.00 på Bonden bar i Stockholm. Det är en lördag, kanske bör tilläggas. Det kommer bli jag, Peter Haber, Hedda Stiernstedt och Kjell Bergqvist. Ja, ni hör ju vilket jävla gäng. Och sist jag kollade så fanns det endast 7 biljetter kvar. Så det börjar bli bråttom nu om man vill ta del av den här magiska, exklusiva kvällen. Så gå in på biletto.se och sök på mitt namn där om ni vill närvara på min livepodd. Podden fyller ju faktiskt 5 år, så det väntas en otroligt stor och spännande afton. Och jag hoppas vi syns där. Men dagens podd då, Alexandra Nilsson. Hon slog igenom med dunder och brak för många år sedan som bloggdrottningen Kissy. Och har sedan dess hörts och syns överallt. Och är idag en av de allra största influencers som vi har. Alexandra har ju fått utstå så mycket kritik och hat och allt vad det nu är från läsare och följare genom åren. Så det var intressant att få slå sig ner med henne och lyssna på hennes historia, för den berörde verkligen mig. Och ja, jag tror att ni kommer tycka om det här samtalet också. Jag heter Nemo Hydén på Instagram. Ni får jättegärna följa mig där, då blir jag superglad. Och vill ni mig något så skicka mejlen till nemohydén@gmail.com. Jag älskar när ni hör av er. Men jag tror jag ska sluta babbla nu och jag tror att vi istället dunkar igång det här avsnittet. Men innan jag gör det så vill jag tacka min nya klippare. Tack och välkommen ombord säger vi till Daniel Larsson. Fantastiskt. Han gör ett exemplariskt jobb redan och det här är ändå bara hans andra avsnitt. Men vet ni vad, nu kör vi igång istället. Nemo möter en vän, avsnitt nummer 234. Gäst, Alexandra Nilsson. Rulla jingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja. Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Välkommen till Nemo möter en vän, Alexandra Nilsson!
Wee!
Varför sitter jag här med en kamera i ansiktet för?
Jag vloggar ju. Mm. Vi pratade om det precis innan. Jag kör ju all in på YouTube. Mm. Och det är det som gäller. Mm. Sitter jag för nära mycket nu förresten?
Nej, jag tror att det är, alltså, ju närmare du är desto bättre är det.
Ja, det hör man.
För då kan min, vad säger man, redaktör eller klippare, vad man säger, han kan fixa så här olika ljud knas.
Ja, bra.
Så sitt så nära du vill.
Okej, för jag flåsar ganska mycket, men det går säkert att ta bort. Men jag gör det, jag andas djupt.
Du och dina hundar flåsar i kapp.
Ja, undrar om de hörs. Nej. De är ganska tysta nu.
Tror jag inte. Du har en stor hund och en liten.
Ja, den stora är 40 kilo, den lilla är 1 kilo. Mm. Alltså, vi ska se när hon är löper. Mm. Då ställer hon sig på soffan så att han ska kunna nå med sitt kön.
Nej.
Ja, hur äckligt är inte det?
Skitäckligt. Och så är det så här små blodfläckar överallt i hela lägenheten.
Ja. Ja, fy fan alltså. Men vi har också penisfläckar i hela soffan. För att du ser ju att det är en grön sammetssoffa. Och den här hunden liksom släpper sekret. Ja, jag tycker likadant. Och min sambo då, han är lite mer så här, det där är ju hans bebis. Så att jag får inte kritisera hans hunds penislem. Så att vi har lite så här, ganska mycket bråk om det. För jag tycker det är så äckligt. För att det är jag som har fixat soffan, men det är ju hans hund som... ja, kleta ner den.
Och nu har du chansen att kritisera hans hunds penisslem hur mycket du vill.
Ja, gud vad skönt. Men det känns som att jag har gjort det ganska mycket nu. Det är så hemskt. Titta på honom. Han är så söt. Förlåt, Sacco.
Alltså, men just det ordet sekret.
Sekret. Ja, visst är det snuskigt.
Ja, det är helt vidrigt alltså.
Aha.
Du, kul
ja?
Att vi ska göra det här. Minns du sist vi träffades?
Nej.
Det var på, jag tror att det var på Grabbarna Grus i Phuket 2012.
Var det senast?
Jag tror det. Jag kan inte minnas någon gång efter.
Nej, det kan inte jag heller. Men det är ju det som är så konstigt med sociala medier. För det känns som att man ses lite titt som tätt. För jag, liksom, jag hamnar ju inne på din Instagram och jag känner folk som känner dig. Så att det känns som att det var kanske så här en månad sen kanske.
Men det är liksom 7 år sedan.
Nej.
Ja, men det är 2012 var då jag jobbade där. Och då var du där med din dåvarande kille, tror jag.
Ja, men gud.
Det finns en selfie på oss från den kvällen.
Det, vet du vad, jag vet hur den ser ut. Vi sitter vid en bar, eller hur? Ja, exakt, så sitter vi så här uppraddade.
Helt svettiga.
Skitsvettiga, men solbrända var vi. Mitt ex var jättesolbränt. Solbränt.
Ja. Man kommer undan med svettet och äckligheten om man är lite solbränd i alla fall.
Ja, det gör man. Sen är det lite sexigt med det här glowet.
Det finns något där.
Vänta nu ska jag bara pausa min vlogg här.
Ja, nej, men det är lugnt, kör.
Nu ska jag byta riktning här.
Skönt, slipper jag se mig själv nu.
Ja, nu är det jag ett tag. Ska vi se.
Är du klar?
Nu är jag klar.
Det är lugnt. Vet du, jag hörde en annan podcast där du pratade lite om ditt efternamn.
Ja.
Och jag tänkte lite på det där. Alltså, det var ju svårt att koppla hur mycket allvar och hur mycket skämt det var i det segmentet. Du snackade om att du funderar på att byta efternamn och ställa om på ny kula. Hur går det med det just nu?
Jag har kommit så pass långt så att jag har reggat det Instagram-namnet. Men jag fick ganska fort förhinder för att jag ska släppa en produkt som är uppköpt av en stor kedja. Och den här kedjan vill inte att jag byter efternamn för att de har ju köpt Alexandra Nilsson. Så att det vart genast att jag fick ett samtal där de sa, hörru, vi har sett i media att du ska byta efternamn. Det här kommer ju inte gå, vi har ju köpt Alexandra Nilsson. Och då var jag som en liten trotsig barnung och tänkte, men vad fasiken, jag gör ju vad jag vill. Men riktigt så funkar ju inte verkligheten. Så jag var tvungen att... Så jag har pausat det. Tills att det känns okej för mina samarbetspartners att jag gör det. Men det är lite tråkigt för jag var skittaggad på att byta efternamn.
Snopet?
Ja. Så att alla var ju så här, okej, nu händer det. Och sen, nej. Jag kanske måste vänta ett halvår till eller något sånt.
Ja, men du kom halvvägs i alla fall, det är ändå något.
Ja, men jag funderar på om jag kanske ska lägga till det i mitten. Så det blir så Alexandra Nilsson Petroniak eller tvärtom.
Så det blir som ett stage name typ.
Ja, men lite så, alltså jag skulle ju kunna vara båda.
Ja, men vad fan, kör. Ja. Du, på tal om andra poddar, ska vi tala lite om ditt ointresse för podcast? För jag har en tes om det. Och den lyder så här att folk som var stor, ni som tillhör den här storbloggareliten förr, ni var ju ett gäng som var liksom så här på, ja men du, Kinsa, Pau, Desi, de här storbloggarna liksom. Det är väl två av dem som har podcast idag?
Ja, det är det, men Kinsa har ju det.
Jag vet, Kinsa är väl undantaget som bekräftar regeln liksom. Men de flesta andra har inte det, och då tänker jag så här, eftersom att podcast idag känns lite som nutidens stora liksom mediaplattform på något sätt.
Ja.
Och det som var blogg förut. Då kanske ni helt enkelt omedvetet tar avstånd för att ni inte vill vara en del av den nya.
Ja, att vi liksom blir lite såhär, nej, dåtiden var bättre.
Ja, precis, det var bättre förr. Ja, jag tänker inte vara en del av den nya.
Surkärringar har vi blivit.
Ni blir som konservativa tanter.
Ja. Så vad fan är det här för nymodigheter? Nej, men alltså, jag har ju velat starta podd. Men jag letar ju efter den ultimata partnern. Jag är ju så kräsen. Så att jag har tänkt jättelänge på att starta podd, för jag gillar att prata. Och jag tror att jag kommer fram bättre i prat. Alltså jag måste liksom vara rörlig, eller man måste höra min röst. Men jag har inte hittat någon bra partner.
Nej. Vad söker du i din partner?
Någon som kan liksom utmana mig, någon som inte är så rädd. Nu har man en hund gå här. Gubbe.
Sekret.
Sekret hund. Nej, men jag letar efter en partner som kan liksom dra fram saker i mig som jag kanske inte får fram annars. Mm. Alltså det, lite så här rolig sida, lite rappsida, det ska gå fort. Det ska vara lite ibland smart, ibland inte så smart. Jag vill liksom ha lite allt möjligt som jag själv skulle tycka var kul. Men de som jag har mött hittills tror jag bara har velat liksom rida på min våg och liksom inte varit en perfect match för mig. Så då har jag backat och valt så här nej.
Du får göra ett så här någon slags casting, typ den rätte för Rosig.
Gud, jag tänkte precis på det. Eller för Anna Anken, hon sökte assistent.
Det är perfekt ju.
Ja.
Alexandra söker poddpartner.
Ja.
Och så gör du en sån casting-grej och så filmar allting för din vlogg. Det är perfekt ju.
Ja, just det, vloggen. Ja, nu ska jag pausa den.
Fan.
Så, men nu tryckte jag på stopp.
Ja.
Ja, men det är ingen dålig idé. Mm. Men det är ju det här. Jag skulle gärna vilja ha en podd med någon annan som är lite känd. Mm. Jag vet inte varför, det känns typ bara bättre.
Men det där tror jag är naturligt. Du vill ha någon som ändå har en liten grundfanbase så att de inte bara kommer in på noll och du drar allt liksom.
Ja, för att jag tänker det. Alltså att, tänk om jag startar podd med någon och gör den känd. Mm. Mm. Och sen så blir det att vi inte riktigt klickar och sen går den vidare då med mina följare. Mm, mm, mm. Det känns bara lite så här, för att jag har ju ändå jobbat hårt för att få upp min fanbase. Mm. Det är ju inte bara att ge bort den hur som helst. Nej. Och jag tycker ändå, ska jag hitta en partner så måste ju den också ha kämpat för någonting. Och nu säger inte jag att de som jag har pratat med inte har kämpat, men jag har kämpat jättehårt. Mm. Och det måste ändå den partner jag har respektera och liksom kanske möta mig någonstans. Mm. Inte kanske i följantal, men på något annat sätt.
Mm. Det kanske regnar in förslag här nu efter den här podden.
Ja, kanske.
Har du några drömnamn, alltså i offentligheten, som du känner att den där människan skulle jag nog kunna starta en podd med?
Mm. Ja, men det har jag nog. Kakan skulle vara jävligt rolig att starta podd med. Jag skulle vilja starta en podd med Lady Damer. För att det hade varit en liten rolig twist, tror jag. Och hon är jävligt smart.
Måste det vara en kvinna?
Alltså det finns ingen man som tilltalar mig så.
Nej.
Fast det behöver absolut inte vara en man. Men jag har en killkompis som frågade mig. Mm. Och då tänkte jag så här, vadå, ska jag ha en podd med en man? Alltså det blev så konstigt för mig. Men egentligen, varför är det konstigt? Men sen är det väl lite det här att man kanske vill relatera till kvinnliga saker. Mm. För jag tror att kvinnor gillar att skratta åt kvinnor som skrattar åt sig själva. Mm. Och jag kan ju inte sitta och prata om min, liksom, mina ägg till dig. Nej. Och du ska liksom så nicka instämmande bara, ja, usch vad jobbigt det är med rinnande ägg. Mm. Rinnande ägg säger man ju inte.
Men rinnande ägg?
Nej, jag tänker när äggen. Ja. Gud,
hur ska du rädda det här?
Jag har mens just nu så att jag är lite kolla, det är det här som är weird. Hade du varit en kvinna, då hade du bara, men gud gumma, jag förstår, du har mens. Det är alltså, lugnt.
Jag kopplade ju inte ens ägg. Jag tror du menar äggmacka först. Ja, men du är med, du ser. Jag bara, vadå? Prata om frukost.
Nej, jag menar alltså ägg som man befruktar.
Ja, precis. Ja, men nu förstår jag det. Ja. Ja, men det kanske är bättre med en kvinna då.
Förstår du? Alltså, ja. Vi bara så här, det skar sig direkt.
Ja, men jag förstår vad jag menar. Men sådana här missförstånd kan ju också vara kul. Men det är bara kul i en stund. Ja. Och sen kommer du sitta och bli helt tokig för att jag inte fattar.
Ja, för att du vill käka mina ägg till frukost.
Ja, precis.
Det är ju lite äckligt.
Jag förstår. Ja. Det är helt rätt. Ja, men har ni några förslag så kan ni ju kontakta Alexandra. Hon är idel öra.
Yes.
Innan vi drar igång den riktiga podden så ska vi beta av en faktaruta.
Okej.
Och det är för folk som kanske inte har stenkoll på dig. Ah. Som vill ha liksom basic informationen.
Nu är det dags för en faktaruta.
Namn?
Alexandra Barbara Nilsson.
Barbara?
Visst inte du
är? Är det sant?
Nej, men jag är ju polack.
Ja, men vilket skönt namn.
Alltså det är lite busigt. Jag hatade det var lite. Men nu känner jag ändå så här. Det är ju nice att vara unik.
Ja.
Så nu embracear jag det.
Men gör det. Äg ditt namn.
Mm. Och sen eventuellt Petroniak, förlåt.
Barbara Petroniak.
Ja, det är mammas barnnamn.
Mm. Jag tycker det är magiskt.
Ja.
Ålder?
28.
Yrke?
Influencer.
Mm. Bor?
Sundbyberg.
Mm. Vi sitter här nu.
Ja, det är vi.
Det är omöjligt att ta sig hit. Mm. Så mitt tips till er lyssnare, kom aldrig hit. Civilstatus?
Sambo.
Mm. Han jobbar nu, eller?
Ja, precis. Ja. Någonstans.
Vad gör han?
Idag skulle han träffa en kund till oss som är i Borås, tror jag.
Mm. Favoritdel i Stockholm?
Favoritdel i Stockholm? Åh, vilken svår fråga. Jag gillar Mall och Skandinavia.
Mm,
där brukar jag hänga.
Ja, det är okej, får man säga.
Inomhus och skönt.
Mm. De har väl också Sveriges enda IMAX-biograf, va?
Ja, det kan, har de.
Jag tror det.
Aha. Ja. Men jag gillar inte Stockholm så mycket. Men i så fall Mariska den nya. Mm.
Flyktbeteende. Har du någonting du flyr in i när du mår liksom piss?
Ja. Alkohol eller träning. Mm.
Kroppskomplex.
Allt.
Det var det mörkaste svaret i min poddhistoria.
Nej, men jag mår typ dåligt över allt. Men jag kan också må bra över allt. Mm. Men om jag måste säga någonting så är det mina ben.
Okej. Din paradrätt. Vad lagar du när du ska liksom göra din man riktigt
glad? Laxpasta.
Ah, fy fan vad gott.
Ja, det är svingott.
Sämsta egenskap?
Kontrollerande.
Mm. Bra. Du, 1991 föddes du, va?
Mm.
I Stockholm?
Ja.
Ja. Vart i Stockholm?
Bra fråga. Danderyds sjukhus.
Mm. Vad vet du om din födsel och dina första år i livet? Vad...
Det regnade. Mm. De trodde att jag var en pojke ganska länge.
Varför?
För att jag var så stor. Jag var ett stort barn.
Men hur stor var du när du föddes?
Oj, alltså, sånt där kan jag inte. Jag är så fascinerad när folk säger så här, ja, mitt barn var 20 millimeter. 20 millimeter är inte. Men du, nej, det vet jag inte.
Jag tror att genomsnittet ligger på 3,2.
3,2, men då måste jag väl ha legat över där någonstans då.
Jag vägde 5,2.
Oj,
ja. Så jag är jättestor, eller jag var jättestor. Så det där blir så nyfiken när du säger att du var stor.
Aha, nej men gud, sån information bryr jag mig inte om. Men jag bara kommer ihåg att de sa att jag var stor. Och de hade tänkt att döpa mig till Alexander. Så att det smidigt så bara säga Alexandra.
Mm. Och vad föddes du in i för familj?
Med min mamma och pappa. Och då så kom min lillebror ett år senare. Så ganska tätt inpå. Och... alltså, när jag var liten så tyckte jag väl att min familj var en väldigt vanlig familj. Vi bodde liksom i villa, vi hade Volvo och Vove. Väldigt vanligt. Men det, alltså, det tog ett tag innan jag insåg när de skilde sig att det liksom var... Det var lite annorlunda, för mamma invandrade ju från Polen tillsammans med min pappa. Så man kan typ säga att pappa hämtade hit henne lite.
Mm.
Så. Och min pappa var väldigt så här, flummig och mamma var väldigt bestämd. Och det kan man så här, höra på det, sån Barbara, den bestämda Barbara. Men sen så skiljde de sig när jag var typ 13 år. Och ja, alltså jag tycker väl inte att min historia är så unik så här, familjemässigt. Men nu är alltså det skiljer sig väldigt mycket från barn till man blir vuxen. Nu i vuxen ålder så tycker jag inte alls att det var en så här jättebra föräldraskap de hade. För att min pappa var ju som sagt väldigt flummig och typ sket lite vilket. Och det är ingen bra förälder tycker jag. Man ska ha boundaries, man ska ha gränser. Och mamma var superhård, så att det varit väldigt stora kontraster mellan dem.
Var det också därför de skiljer sig, tror du?
Ja, 100%. De är så olika så att det finns inte. Mm. Mamma är ju super neat freak, det ska vara rent, fint, ordentligt. Hon vill gärna vara fin. Liksom, ja, men duschar och tvättar sig. Och min pappa kan typ gå 2 veckor och inte duscha sig. Okej, nu, det där var taskigt. Han duschar, men inte på samma sätt. Han kan ju så här, skitiga naglar.
Mm.
Och liksom så här, det här med hygien. Det var därför jag flyttade hemifrån från min pappa sen. För att det var så jävla grisigt hos honom.
Mm. Vart i Stockholm bodde ni när ni var små?
I Sköndal. Ja. Det ligger mot Älvsjö.
Mm, jag vet.
Och det var väldigt mysigt. Det var som liksom en villaområde. Så. Och sen när hon skilde sig så då flyttade pappa till Kungsholmen och mamma Skarpnäck. Och det var då jag fick välja om jag skulle bli en storstadsbrutta eller liksom bo där bland alla små hus och lite i orten. Liksom. Mm. Och såklart valde jag ju då Kungsholmen.
Hur minns du deras skilsmässa?
Den var inte överdrivet dramatisk, men pappa blev ju offret. Så han tog tag i mig och min bror och sa och började gråta. Vi var i Farsta centrum, så tog han tag i mig och min bror och sa: mamma älskar inte pappa längre.
Shit.
Och jag och min bror började stå och gråta. Det är det värsta man kan höra som barn. Och vi bara grät och grät. Och då var det ju så att vi tog pappas sida. För att vi tyckte att mamma var den värsta människan som fanns. Hur kunde hon skilja sig från vår pappa? Han var ju bara snäll. Men det är just det som är hans problem. Han vill ju bara vara snäll och liksom vara alla till lag. Så jag är extremt konflikträdd. Så att jag hatade mamma ganska många år. Och det skar sig mer och mer och mer ju äldre jag blev. Men nu är det tvärtom. Nu när jag är vuxen på riktigt.
Så nu har du liksom insett vad som egentligen hände då?
Ja. För att min pappa, han har en ganska skev kvinnosyn. För nu är han liksom i Thailand och ska hitta kvinnor där.
Mm.
Och alltså, det är ganska tydligt för mig nu. Först började han med att åka till Polen. Och sen när han skilde sig från mamma så brukar han nu skämta om att polska kvinnor är värsta som finns.
Mm.
Och det är så här, men jag är fortfarande halvpolack. Och sen nu är han i Thailand och ska hitta någon fru där. Och jag bara känner, det skär sig alldeles för mycket för att jag ska tycka att vi har, alltså för att vi kan umgås. och vara vänner liksom.
Det är så intressant hur perspektiven på ens barndom ändras med åren när man blir vuxen liksom. För när du var liten så tyckte du bara att han var snäll och harmlös och när du blev vuxen så förstår du att allt stod inte helt rätt till liksom.
Nej, verkligen inte. Och just det här, jag tycker inte om när man sätter sig i en offerroll. Och jag tror väl att det också har liksom färgat mig lite. Att jag gillar inte att vara ett offer. För att jag tycker att det är så tragiskt. Mm. Och liksom att tycka synd om sig själv. Och det var så synd om honom för mamma skilde sig från honom. Men varför gjorde hon det då? Mm. Man kan ju alltid liksom vända på myntet och tänka, varför är vi här nu? Mm. Någonting måste ju ha hänt. Man kan inte bara ha varit snäll hela livet och sen plötsligt får man en skilsmässa i knät liksom.
Det blir ju också lite själviskt av honom att lägga allt det på er. Förstår du vad jag menar? Att liksom så här, säga så här är det. Det blir som så här, ni är bara barn. Var du 12 eller vad var du?
Ja, 12-13.
Mm. Men du och din bror då, ni var två syskon. Mm. Och har ni alltid varit liksom tajta?
Ja, det har vi. För det är ju bara ett år mellan oss. Mm. Och vi växte ju upp med... Oj, nu plingar jag på dörren.
Spännande, lite
mycket som händer
live-grejer. En dag i Alexandra Nilssons liv. Vem plingar på dörren?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
What can it be? Vad kan det vara? Kan det vara ett bud? Alltså du ser, nu fick vi en live inblick i en influencers liv.
Ja, något stort tomt paket. Nej, tomt är inte. Ska vi öppna?
Gör det.
Jag är jättenyfiken.
Spännande. Är det ofta så här, kom paket hem?
Ja, ja, hela tiden.
Är det sant alltså?
Jaha, det är de där, vad tråkigt. Vad besviken jag blev nu.
Jäklar vad nyfikna folk blir nu. Du måste ju se vad det är.
Det är alltså så här datorsticker som man klistrar på. Nu håller jag upp dem här för Nemo. Som jag har ritat. Mm. Och då är det typ som en hand, en kvinnohand som är ett peace-tecken. Och sen är det en kvinnohand som håller upp sin näve. Liksom lite så här power. Och det här var för ett samarbete jag hade tidigare. Men det här samarbetet är klart sedan lång tid tillbaka. Mm. Så att de glömde att skicka dem där. Så att nu, de kom nu. Mm. Därför var jag besviken. För att,
ja. Du förväntade dig att det skulle vara mycket roligare.
Ja, jag hade kanske hoppats på något härligt glittrigt bud med fyrverkerier typ.
Men hur funkar det? Alltså, nu kan man då fråga när vi ändå snuddar vid ämnet. Ja. Alltså, skickar folk bara hem saker i förhoppning om att du ska lägga upp det typ på Instagram då? Eller hur funkar det?
Ja, mer eller mindre. Ja. Och, sen, alltså, och vissa bud lägger man ju upp för att det är ju också lite content. Det är ju lite kul att följa någon som får massa fina grejer. Mm. Men det är ju där så här periodvis. Ibland kommer det asmycket grejer och jag blir skittrött på det. Och vissa perioder kommer ingenting. Och jag tänker, vad fan har alla glömt mig? Nu vill jag ha grejer. Mm. Ja.
Men alltså, om du använder någonting som någon skickar hem ut och sen inte lägger upp det på Instagram, kan det också hända?
Ja, gud, jag lägger inte, alltså, jag lägger sällan upp grejer. Ja. Det är ju typ verkligen om jag känner att jag behöver fylla ut med någonting eller att jag verkligen, verkligen gillade det.
Men skriver de så här, lägg gärna upp det?
Nej, det gör de inte. För att det är ju så många nya luddiga lagar. Mm. Så man får ju inte förvänta sig reklam.
Just det.
För då kommer det en massa skatt och så kan man bli anmäld.
Just det. Vart var vi någonstans? Vi var din uppväxt och din bror.
Ja, just det. Mm. Hur tajta jag och min bror är. Jo, men vi har alltid varit tajta. Mm. Om du ska få ett kort och tydligt svar på det.
Mm. Och gick du plugget på Kungsholmen då, eller? Hur blev det?
Nej, jag gick i Jämsen Västra, men det låg ganska nära. Mm. Det låg bara liksom... Jag har ju den här Rolandshovsparken i mitten, så jag gick bara över den. Och där hade jag Jämsen. Mm. Men jag gick ju aldrig klart där. För det var under den tiden som jag blev kissig.
Mm. Hur gammal var du då?
Hur gammal är man när man går i gymnasiet? Mm. 16, 15-16 typ.
Mm. Men vem var du i plugget då? Innan du började blogga och innan du blev kissig, vad var du för person i plugget? För som jag har förstått det så var ändå kissing ganska mycket en persona som du skapade mycket. Så vem var du innan det liksom?
Jag var bara jättetyst. Jag var lite awkward, typ lite... Alltså jag har ju nog alltid inte riktigt vetat vem jag är. Så att jag har alltid jobbat med det. Men då var jag också med så här, vill jag vara den coola? Ja, det vill jag, men hur är jag det? Jag visste inte vad jag skulle göra. Så att det slutade med att jag bara satt tyst i ett hörn. Och sen så kunde komma in någon ny tjej som var lite cool och lite så emo. Då kunde jag bli emo för ett tag. Mm. Så att jag, liksom, jag var lite en härmeapa. Jag försökte hitta en identitet genom att härma andra.
Kameleont liksom.
Ja, lite så. Men det var aldrig så att jag blev någon populär person utav det. Utan jag var alltid en tysta. Och jag kände alltid att det var jobbigt när typ de coola tjejerna försökte komma fram till mig och hjälpa mig. Det var lite så här, ja men kom Alexander, det är klart du får vara med. Då var jag lite så här, nej men du ska inte göra det för att vara snäll. Ni måste vara med mig för att ni vill vara med mig. Mm. Så att det var väldigt svårt att göra mig nöjd. Mm.
Men hur var det för din omgivning då när du startade bloggen och allt det här liksom började snurra? Eftersom att du, ja, som jag har förstått det så var det liksom inte samma människa IRL som i bloggen. Var det inte förvirrande från folk i din omgivning?
Alltså jag tror, alltså jag hade inte så jättemånga så här vänner så, som följde min utveckling. Utan det var mer att jag satt med mamma och pratade och sa så här, nu har jag startat en blogg. Och hon var jättesnäll och hon var så här, men jag kan hjälpa dig. Här har du lite modetips om du vill blogga om det. Mm. Men sen så vart det ju liksom alla de här bloggbråken och liksom allting som hände utanför min egna blogg som formade Kissy. Så att jag tror inte att man nödvändigtvis kanske såg skillnaden hemma liksom på sättet jag sminkade mig och klädde mig, för det kom så sakta men säkert. Men sen så började jag ju bråka med mamma ganska mycket, för att i den här perioden då så började jag skolka för jag ville hellre blogga. Och jag skolkade inte för att jag ville vara cool, utan jag skolkade för att jag hade egentligen hittat en vän, och det var ju min blogg. Så att jag tror inte jag riktigt såg förändringen som kanske min mamma gjorde, för att det var hon som satte sig på tvären och försökte få en nedstängd några gånger för att jag gick över gränsen. Mm. Men jag såg aldrig på det sättet.
Var det någonting som var för heligt för bloggen? Var det någonting som du kände så här, det här kan jag aldrig skriva om och vill jag aldrig skriva om?
Nej, på den tiden hade jag inga spärrar. För att jag förstod inte riktigt vad en blogg var. Jag förstod inte att människorna som kommenterade var faktiskt riktiga människor. Och jag förstod inte heller att det här kunde bli, att det kunde bli konsekvenser. För jag trodde fortfarande att det var en dagbok. Och jag fattade inte riktigt. Mm. Jag tror att jag var lite trög.
Nej, men jag tror att du bara var en naiv tonåring.
Ja, det. Men sen så också ville jag nog inte förstå. Sen, för att det var så mycket jag kunde bräka ur mig. Alltså jag trodde jag väl aldrig så här. Jag tänkte väl, jag kan bara stänga ner den imorgon. Mm. Och sen så går jag tillbaka till skolan. Jag hade liksom inte det här konsekvenstänket. Jag tänkte ju inte på att jag hade skolkat i flera månader. Det är ju inte bara att gå tillbaka.
Nej.
Det blir, alltså det måste ju hända någonting. Jag måste ju få ett straff.
Mm-hmm. Just namnet Kissy då. Jag antar att du har fått frågan 1000 gånger.
Yeah.
Men var kommer det ifrån?
Det kommer från killar som sa kss, som att jag var kattig.
Var du kattig?
Nej, det vill jag inte säga. Men det var några som tyckte det då i alla fall. Mm. När jag var på tunnelbanan i Hötorget efter en bio. Då sa min tjejkompis, åh du är en liten kissy. Och då sa jag, åh då är du en liten pissy. Så hade vi så här matching nicknames på Playahead. Mm. Alltså motsvarigheten till Facebook för den tiden. Mm. Och då var jag kissy och sen så tyckte jag att det namnet var så roligt och kort och nice. Och så läste jag på Blondinbellas blogg, för hon startade ju sin innan mig. Och då skrev hon, det viktigaste med en blogg är att ha ett bra, kort nickname som alla kommer ihåg. Mm. Jag bara, ja, det är det jag har, Kissy.
Blondinbellas guide till storbloggare.
Ja, det tog jag mig an.
Fint. Mm. Hon blev din mentor kan man säga.
Ja, men lite så. Jag tyckte hon var asball. Jag gick på alla hennes bloggmöten.
Mm. Fint ju. Mm. Men alltså, men minns du den här känslan av att shit, nu tar det fart. Nu tar det snurr på det här. På allvar.
Alltså jag har nog aldrig tänkt så.
Nej.
Jag har, när det var som värst, då drack jag mycket alkohol. Och jag har nog alltid fjantat bort det mycket. Jag vill inte liksom göra till en big deal. Och så är jag även idag. Så jag har väl varit så, vad fan. Och jag hittade alltid ursäkter till allting. Ja men det där är ju den personens fel. Och det där berodde på det. Och det där var min managers fel. Och så det var mycket så. Men jag känner idag när jag tittar tillbaka, så gud, fan höll jag på med? Jag kunde ju liksom skita i att dyka upp hos Malou. Så hon satt och väntade i livesändning för att jag var hemma och var bakis. Jag hade liksom ingen verklighetsuppfattning. Men jag tyckte ju heller inte sådana saker var coolt. Jag var lite så här, ja men, vad fan, vem bryr sig?
Du var typ större än vad du fattade, låter det som. Du var ju...
Ja, det måste jag ha varit.
För det kändes som att just som bloggar var på den tiden också. Det var ju så jävulskt stort alltså.
Mm.
Hur många liksom, läsare hade du som mest?
Typ 1 miljon i veckan.
Det är helt sjukt.
Alltså. Ja, alltså, jag var ju jättekänd. Mm. Men jag tror också, som du säger, jag tror inte jag fattade det. För jag kunde inte ens gå utifrån min lägenhet. Jag var, alltså det var absurt. Mm. Men det är det som är så roligt. För att nu när det inte är lika hypat, alltså det springer ju inte fram lika mycket folk idag. Och det märkte jag mer än att jag blev känd. Förstår jag menar? Mm. Jag märker mer skillnaden att jag går neråt än när jag gick uppåt.
Mm.
Så då var det så att jag var på något event. Och så var det ganska många unga. Men det var typ inte en jäkel som vände sig om.
Mm.
Jag bara, men vad fan är det här? Jag brukar vara van att behöva springa ifrån events för folk tar så mycket bilder.
Mm.
Så från det till att inte någon jävel bryr sig.
Men hur hanterar du det då? Alltså, kan du känna att det är lite jobbigt?
Nej, men det var skitjobbigt. Jag tänkte, vem är jag? Är jag någon föråldrad, avdankad B-kändis? Kommer jag kunna leva på det här? Alltså, jag fick jätteångest.
När var det här?
Det här kanske började för 3 år sedan. Men det var också efter att jag hade valt att liksom ta steget bakåt. För jag insåg ju någonstans att jag måste rena mitt namn om jag ska kunna jobba med det här långsiktigt. För att man kan ju inte hålla på liksom tjäna reklampengar från olagliga så här, sprutor från brun utan solgrejer som jag gjorde förut. Utan jag kände att jag måste tvätta mig. Men då vet jag ju också, jag kommer inte vara lika hypad. Kidsen kommer inte tycka lika kul, för man gillar ju drama.
Mm.
Så att även om jag visste det så sög det. För jag har alltid varit någon. Liksom jag har varit någon sen jag startade bloggen. Sen så kände jag att jag inte var någon speciell. Så det var lite så här, vad tråkigt. Vad gör jag nu? Ska jag gå tillbaka? Ska jag kämpa ändå? Eller är det fine? Är det här kanske lugnt? Det var många tankar.
Men är det inte skitsvårt att liksom gå från... Det här hör ju ihop med det du pratar om nu. Det här med att... Gå från att skriva en blogg där du liksom öser på och är gränslös och kör och du har en persona som du kan liksom ösa på liksom. Och sen ska du gå från det till att bli du på riktigt dig liksom. Och hur hittar man balansen där liksom och den resan?
Men det roliga är, jag kommer inte ihåg att jag har gått all in. Jag kommer inte ihåg att jag skrev så fingrarna blödde. Jag kommer inte ihåg, alltså jag kan ju läsa gamla inlägg, men jag kommer inte ihåg att jag har skrivit det. Jag kan bli helt paff när jag ser att jag har använt vissa ordval.
Mm.
Jag tror att jag har grova minnesluckor. För att jag kommer inte ihåg det här. Och folk kan komma fram till mig och berätta saker jag gjorde. Och jag bara, va? Nej men vadå? Så här illa kan det inte ha varit. Jag minns det inte som andra minns det.
Mm.
Det är blankt för mig.
Mm.
Så när jag ser, och så, du vet de här Facebook-minnena som kommer upp. Så det här,
hemskt, alltså.
Ja, alltså jag skrev så sjuka grejer.
Mm.
Jag kunde skriva att jag blev påsatt på en Finlandskryssning för 7 år sedan. Och det är ändå bara 7 år sedan. Alltså så här, jag blir ju rådna om någon säger en snopp typ. Alltså det är sådana stora kontraster. Och jag vet att folk också tror att jag kanske fejkar det. Men på riktigt, jag kan inte minnas att jag var den här kissy. Det är så konstigt, men jag gör inte det.
Men det där är så himla svårt, för att alltså, människor måste ju få ha ett förflutet. Vi kan ju inte döma varandra för hur vi var förut. Vi kan ju bara prata om hur vi är idag.
Exakt.
Men i och med liksom samhällets utveckling så är det ju mycket så här, ja, men den där människan skrev den här tweeten för 8 år sedan.
Jag vet.
Han ska få sparken från det. Och jag tycker att det är åt helvete.
Det tycker jag också.
Det är vansinne. För jag vet att jag har massa skit som jag har sagt och gjort många år tillbaka. Liksom. Och det är verkligen ingen människa som jag står för idag.
Nej.
Jag vill så långt ifrån den människan som möjligt. Men det är också min historia.
Ah,
och jag
precis.
Vet själv att jag har förändrats. Och det måste ju människor få göra. Man måste ju välkomna förändringar och inte döma för hur jag varit.
Men dömer inte du folk ibland där fast inte vill det?
Alltså jag försöker inte döma människor för saker som har hänt för lång tid sedan. För jag vet själv att alltså, hur jävla gränslös och konstig jag var då. Visst, det är ju en sak om så här, ja, men om du skrev en tweet för 2 månader sedan, du är klart att man kan döma människor för det. Men om det handlar om en grej som någon skrivit för 5, 6, 7, 8 år sedan, då tycker jag att men kika på vad människan är idag och vad den människan har för värderingar idag och vart den människan vill idag. Och, liksom, och prata om det istället.
Precis.
För det är så här, jag kan få mejl från folk som bara, shit, du vet att du sa det där i din podd för 5 år sedan, va? Och jag bara, kan jag inte ha sagt. Nej. Det är helt, jag snackar om så här tjejer i sängen och jag bara, det är omöjligt. Jag kan inte ha sagt så liksom.
Nej.
Och så bara gå tillbaka så här, avsnitt 4 liksom. Jag bara, jag sa så. Och jag tänker så här, ska jag börja rensa då? Ska jag börja filtrera det gamla?
Precis.
Ska man göra det? Det är svårt, måste man göra det eller vad fan?
Jag vet inte. Alltså, jag kan ju inte filtrera. Allt finns ju där. Mm. Så att, oavsett vad man googlar på så finns det ju. Det var någon som sa till mig att man kan betala någon som rensar åt den. Mm. Men jag tänker så här, hur mycket ska jag betala egentligen? För det är jävla massa grejer alltså. Eller så kör jag, alltså jag tycker nästan att det är coolare att bara ha sin resa. För att jag ser ju de här nya influenserna som kommer, som är väldigt creddiga. De är skitballa, så här svala, de bryr sig inte, det liksom. Ja, men de kan sin grej, för att de har ju sett alla andra gå sina vägar. Men då känner jag också så här, men vad får de att sticka ut i mängden? Mm. Alltså det blir ju som ett gäng kloner. Alla är helt perfekta från dag ett. Mm. Skitsnygga fashionbilder, men mer då? Mm. Jag tycker det är lite häftigt ändå att ha sin grej.
Ja, och det kanske finns en viss charm i att ha ett så här gränslöst förflutet, för att bli lite mer intressant. Ja. Att följa människas resa och utveckling.
Alltså, exakt.
Som jag tror att både du och jag kan känna att vi har. Ja. Och det är lite mer, ja men jag hoppas det är intressantare. Och jag hoppas inte, alltså jag tänker så här, om en människa dömer en för det förflutna, då kanske det säger mer om den också.
Ja, absolut. Men jag tror att jag kan vara lite så här, lite dömande, även fast jag inte vill det. Mm. Jag tror typ att jag var lite rädd för dig. Mm. Men när du skrev till mig och sa, gud vad du var bra i den här andra podden. Mm. Då tänkte jag så här, men gud han är snäll. Men inte det är konstigt? Så här, det är klart att du är snäll. För att folk kan skriva så till mig också. Bara, hej Alexander, jag träffade dig på stan, du var ju faktiskt snäll. Mm. Då är det så här, men ja, klart att man är snäll. Och sen när jag kom på mig själv tänkte jag om dig. Så här, men jag är ju fan inte bättre än de andra.
Nej. Oh, det är så sant, man vill så gärna vara en så här fördomsfri människa.
Ja.
Och så är man exakt som alla andra.
Ja, alltså ja. Vi är ju en produkt av samhället.
Mm. Men jag var ju likadan med dig. Jag kan ju inte säga att jag var helt lugn med att komma hit. För vi har liksom aldrig snackat eller hängt någonsin.
Nej.
Och vi var ju bara liksom, vi har träffats några få gånger i vimlet för typ så här 7, 8, 9 år sedan. Ja. När det var som stökast liksom. Och då var det, alltså, framförallt kring mig, men kanske även kring dig. Jag vet inte liksom. Så man vet ju inte hur det kommer vara.
Nej.
Och jag har ju inte alls koll på om du visste att jag har förändrats och blivit nykter och ställt upp. Men jag hade ingen aning om vad du visste.
Jo, jag har sett det på TV. Nej, men när du plingade på här, då kände jag så här, jo men vi har träffats. Men vad som avslöjade att vi inte hade gjort det var för att jag tänkte, gud vad lång du är. Det hade jag kommit ihåg om vi hade träffats nyligen. Mm. Det är det som är så konstigt, för jag har ju sett ditt ansikte på bild. Och sen när jag såg det nu tänkte jag så här, gud vad konstigt. Har vi träffats? Jag vet inte.
Alltså något event för typ 8 år sedan. Gissningsvis. Efter,
det är så sjukt att det är så länge sedan.
Efter Kungen av Tylösand så gick jag på allt där ett tag. Som alla dokusåpa-människor gör en
ja,
sväng.
Ja, det är klart. Åkte du på turné också?
Det gjorde jag med Jocke Lundell. Som då hette Jocke Boy. Och vi var riktiga grisar ett tag.
Ja, mysigt.
Det hör väl till också kan man tycka. Men ja, sidospår deluxe. Men det är också det som är charmen med podcast tycker jag. Att man kan liksom sväva iväg ämnen och snacka hur länge som helst om det. Och bara prata, för det är liksom, det finns inga no limits, det är bara att köra. Men just när man har varit en del av offentligheten så länge som du har varit, och det är ju ditt jobb. Alltså hur går du till vägen när du...
Hur går du till vägen
när du väljer vilka du ska samarbeta med? Hur tänker du där?
Nu, idag?
Ja.
Så jag väljer ju, så egentligen bara så här prylar som jag använder själv. Jag är ju liksom, ja men en kvinna 28 år, vad använder jag? Kläder, smink, hemelektronik. Så att det är ofta så att företag kommer till mig och frågar, och sen så kollar jag på sajten, är det något jag gillar? Ja, vi kör. Och sen så är det bara viktigt att jag får utforma själva reklaminlägget som jag vill. För jag vet ju också att är det för tråkigt så kommer inte folk titta, så det måste jag ändå smälta in schysst i mitt flöde. Men sen kan det vara kul att utmana sig själv. Om vi säger att det kommer någon med någon produkt, så vi säger att ja, men den här Arla, får jag säga märken i podden? Ja, Arla gröt här. Jag har aldrig käkat gröten förut. Då får jag liksom, ja, det är en liten portionsgröt. Och vi säger att de vill att jag ska göra reklam för det. Då kanske jag känner så här, ja, men vad roligt. Då måste jag verkligen vara lite kreativ och tänka, hur ska jag få det här att funka? För ibland går det, ibland går det inte. Och det är ju roligt när man inser, bara, shit, jag lyckades få det att funka och folk tyckte innehållet var nice. För då känner jag mig som en riktig skapare, inte bara en influencer. För att jag tror att vissa influencers har det jävligt lätt. Jag tror att det gäller att, alltså man måste göra det på riktigt. Lägga ner tid och omsorg på sina samarbeten och göra det snyggt och roligt och relevant och allt sånt.
Hur tänker du kring liksom att göra saker som du kanske inte riktigt supportar. Jag tänker framförallt på ett inlägg du skrev igår på Instagram, som jag tänkte att vi skulle prata lite om, eftersom att det rörde ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Det här med spelreklam, nätkasino.
Mm.
Du skrev ett inlägg på Instagram igår där du tog avstånd från det väldigt mycket.
Ja.
Och jag tycker det är fantastiskt, för det behövs fler människor som gör det. Det är inte så många. De allra flesta säljer sig till djävulen istället.
Mm.
Och det, Gud ska veta att det finns pengar där.
Mm.
Alltså, jag har fått ett förfrågan därifrån flera gånger. Trots att jag är liksom öppet tillfrisknat beroende, så hör de av sig till mig bara: vi vill gå in i din podd.
Fräckt.
Ja, det är så jävla fräckt och skamlöst. Och bara så här, vad fan tror de liksom? Och så här, hade jag gjort spelreklam så skulle jag kunna tjäna tredubbla i podden. Men det går inte liksom. Det är så här, för mig är beroende, precis som du skrev i inlägget, alltså beroende är inte själva substansen.
Nej.
Beroende är liksom något som är i en. Och det handlar inte om, alltså man kan missbruka liksom vad som helst, spel, alkohol, droger, you name it liksom. Jag blev så nyfiken på vad som fick dig att skriva inlägget igår.
Nej, men jag har alltid tagit avstånd från kasino. Jag har också alltid tagit avstånd från tobak och alkohol. Men det är ju ingenting som jag har gått ut och outat, utan det har bara varit en principsak hos mig. Vart den har kommit ifrån, det vet jag inte. Det är bara någonting jag bestämde mig för. Men sen är det ju så här, folk är ju väldigt snabba på att kritisera det man faktiskt lägger upp. De vet inte hur många samarbeten jag tackar nej till. Och jag har aldrig velat vara en så här muppig person som måste hävda mig och säga: nej, men jag tackar nej till så här mycket pengar i månaden för att jag har sån här hög moral. Men jag känner också så här, men vad fan, nu säger det bara. Jag har alltid tackat nej till spel. Men jag sa det nu för att det är ju sjuka mängder reklam av spel. Så att jag och min sambo har ju suttit i bilen flera gånger och bara spytt galla över de här förbaskade jävla reklamerna. Och jag har ju också blivit stämd av KO för otydlig reklam. Och det gör mig också mer förbannad, för när jag hör vissa av de här reklamspottarna i radio, jag kan knappt urskilja vad som är nyhetsreportage och vad som är reklam. För det finns någon jäkla reklam där de säger: hej, vi vill avbryta för nyhetsinslag. Nu på bla 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 kasino har den här personen vunnit 1 miljon kronor. Hur känns det? Och sen intervjuar de då en person som ska ha vunnit de här pengarna. Och det låter verkligen som ett nyhetsinslag. Och sen avslutar de med reklamen och säger: det här var en reklamspot av bla 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 kasino i slutet. Och det är exakt det här jag blev stämd för själv. Men jag har alltid varit jättetydlig. Och jag tycker att det är det som gör mig så förbannad. Att vi är skitsnabba på att stämma och kritisera unga entreprenörer, gärna tjejer. Men kasinon och spel och tobak och sånt, det får härja fritt. Där behöver vi liksom inte reklammarkera alls, nästan känns det som. Och ingen får kritik för att man gör reklam för kasinon. Typ Alex och Sigge, som jag tänker mycket på. För att, nej. Och jag kan inte liksom så här låta bli att tänka: är det för att det är en mer manlig grej där med spel? Jag vet inte om det är det, men jag har en känsla av att det är lättare att hoppa på unga kvinnor för deras grej som de gör reklam för.
Ja, det kanske ligger någonting i det. Och jag tycker just det här med spelreklam och nätkasinorna, det är någonting som, alltså, det känns som att det är så här, reklamerna är så här, ja men det går så snabbt och hej och tjo och kim och så här, och det pratas ingenting om att liksom just spelmissbruk är det snabbast växande missbruket i Sverige. Det ökar liksom med 3000% senaste åren. Det är bara så här hur de beter sig, att de liksom, om deras stora kunder inte spelar på några dagar, då hör de av och säger till dem bara så här: har du glömt oss? Du måste gå in.
Men det är ju det som är så sjukt.
Ja.
För det här är liksom som jag skrev inlägget också. Jag gör reklam för fel kräm, då jävlar ska jag få höra det, för att den typ inte är vegansk.
Mm.
Men att någon gör reklam för någonting som är skapat för att skapa ett beroende hos en människa, det har vi knappt ögonbryn.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
På. Alltså, för det är ju det. Vi kommer aldrig vinna mot huset. Huset vinner alltid. Vi förlorar alltid våra pengar. beroenden går ju, alltså det skapas så fort hjärnan för att det är verkligen utformat för att vi ska bli beroende. Och det är ingen som ifrågasätter det. Kanske tills nu då. Nu har det ju börjat komma upp på tavlan att vi ska prata om det. Men innan så har det varit helt tyst. Mm. Det har varit helt okej med kasinon. Mm. Det är så jäkla konstigt.
Ja, och jag blir så jäkla ledsen. Alltså, visst, alla människor får göra som de vill, så är det ju. Men alltså, alla dessa offentliga människor som bara liksom... Alltså... tänker inte steget längre, de bara kliver på det, de ser bara pengarna och kör, och det är ju så, de är så många nu, det är ju jättemånga, man bara shit.
Jag vet, det var en youtuber, jag ska inte säga namn för att det är en person jag gillar, som sa, jag tycker det är så vidrigt när tjejer gör reklam för fillers, sa den. Mm. Och sen dagen efter så såg jag att den här personen gjorde reklam för kasino. Mm. Och det var också så jag kom på den här idén med mitt Instagram-inlägg. Tänk såhär, ja, men vem fan är du att peka finger åt någon som gör reklam för fillers? Mm. Visst, det är inte bra att liksom göra reklam för saker som kan skapa osäkerhet hos unga tjejer. Men det är väl så jäkla mycket värre att göra reklam för kasino. För att det går ju så fort. Att, till exempel om vi ska jämföra de här branscherna. Om jag gör reklam för skönhetsoperation, det kostar ett x antal tusen kronor. Så först måste du spara ihop x antal tusen. Sen måste du boka en tid, konsultation. Du måste bestämma dig. Du måste ta dig hela vägen till kirurgen och göra det. Ett kasino, det går ju på en halv sekund. Så har du satt in 500 spänn. Mm. Plus fått en välkomstbonus. Och det första ljuset har börjat plinga för att du fick en extra grej. Mm. Det är ju sån stor skillnad. Vi måste ju verkligen se det för vad det är. Kasinon är livsfarliga. Mm. Sen finns det annat som är jättefarligt också. Men kasinon går så fort. Det är ju det vi måste hindra. Mm. Vi måste ju liksom göra den här processen mer långsam. Kanske inte liksom, vi behöver inte stänga ner alla kasinon. Men jag tycker att det ska bli svårare att göra en insättning. Det ska inte ta en halv sekund.
Nej, exakt. Och jag vill faktiskt rekommendera en dokumentär som heter Casinomiljarderna som finns. Jag tror att det är P1 eller P3 dokumentär och som är svinbra och handlar just om det här att de vill gärna marknadsföra sig själva som att de har så bra koll på alla riskspelare. Men i själva verket så är det exakt tvärtom. Ja. Att de vill hetsa folk som är i riskzon att spela med. Liksom. Och om folk inte spelar på ett tag så hör de av sig till dem och ger dem presenter för att komma igång igen. Och det är så jävla äckligt alltså. Mm. Och det där som du är inne på, det här med snabbheten i det. Det står ju reklamer över hela tunnelbanan så här. Om man är Solna så står det så här. Mm. Gå in på lalala kasino, du har vinsten på kontot innan Sundbyberg.
Ja, det var någon som kommenterade på min Instagram och det tyckte jag var...
De borde ju ändra till så här: du är hos kronofogden innan Rissne.
Exakt, ja. För det är verkligen det handlar om. För jag kan tänka mig, ska jag spela på kasino? Det enda anledningen, för jag tycker inte det är kul. Det skulle vara en anledning för att jag inte har pengar på kontot. Och hur kommer det sluta? Jo, att jag har ännu mindre pengar på kontot. Ja. Och att jag lånar från någon.
Det är hemskt. Och jag tycker att det är bra att vi pratar lite om det. För att det måste belysas ännu mer. Men det här med offentligheten då. Du har ju varit... i perioder en riktig hackkyckling och fått utstå så himla mycket liksom kommentarer, och än idag, du är ju det är ditt jobb att liksom på sociala medier och höras och synas och prata om saker. Hur är din relation till kritik och folks åsikter, och hur har den förändrats genom åren?
Förut så fick jag väldigt mycket kritik, men det var ju liksom, det var ju obefogad kritik och det var ingen bra kritik. Det var ju bara hat som jag fick tidigare. Sen har ju den utvecklats till att kunna bli riktig kritik ibland. Så idag är den ju mycket mildare än någonsin. Jag får väldigt lite kritik. Jag kanske får ibland om vissa grejer. Mm. Och nu när jag har börjat köra stenhåll på YouTube så är det mycket småbarn igen. Men det är ju liksom, det är inte kritik, det är mer hat. Mm. Men jag är nog känsligare idag. Det skulle jag vilja säga. För att jag tycker ändå att det jag säger idag, jag tänker ju efter innan jag gör det. Och då kan jag bli lite så här... jaha, vem är du att ifrågasätta mig? För att jag pratar ju mycket om feminism och försöker lyfta frågorna. Liksom, hur hade det sett ut om jag var kille? Och jag försöker liksom vända på steken ganska mycket. Men då är det många som ger mig mothugg och säger, men vad fan, allt är inte männens fel. Då kan jag bli lite less. Tänka så här. Men det är ju viktigt ändå bara att tänka om och våga tänka om. Istället bara för att mothugga. Och säga så här, men så där kan du inte säga, du kan inte göra allt till männens fel. För det är ju inte det handlar om. Och då kan jag väl känna lite så här, då kan jag bli lite förbannad. Men jag försöker lugna ner mig.
Men blir man inte också känsligare om man är sig själv, tänker jag? Jo. För när du hade en persona så kunde du ändå bara tänka så här, men det är inte jag och mina åsikter ändå.
Ja, absolut. För då visste jag ju någonstans att det var Kissy de hatade, inte Alexandra. Och jag skyddade mig mycket bakom det. Men nu när jag verkligen är mig själv, då är det klart att jag blir ledsen. Och jag blir också mer ledsen idag när jag får se kommentarer om att jag kanske har gått upp i vikt och såna här småfjantiga saker. För att nu idag så lägger jag ju inte ut såna här sönderretuscherade bilder som jag gjorde förut. Så att det är klart att det påverkar mig, för har jag gått upp till 10 kilo, ja, men då syns det ju på mina bilder och mina videos. Men samtidigt, men när någon ger mig en komplimang för att jag har en fin personlighet, så då är det klart att jag tar åt mig det också ännu mer. Mm. Så att det är ju verkligen högt och lågt.
Mm. Hur gör du då om någon skriver någonting? Vi säger Instagram, folk skriver någonting, en kommentar till dig. Försöker du då kommunicera med människan och svara, eller blir det bara block direkt, eller hur funkar det?
Det beror på vad den skriver. Är alltså barnfasoner, att någon skriver såhär, du dum huvud, då kan jag blocka. För då känner jag att det här är ingen person som vill tycka om mig ändå. Den vill ju inte bli tillrättavisad eller kanske bli övertalad om att gilla mig. Men är det någon som frågar, alltså tonläget är allt. Frågar man mig en vanlig fråga så här: hej, hur tänkte du nu? Jag tänker så här, kan du ge mig ett svar? Det är klart att jag kan ha en dialog. Men om någon börjar med, ja men vad fan, är du helt dum i huvudet eller du har fel, så här är det. Då känner jag, nej men det är inte värt för mig att lägga min energi på den här personen. För att den kommer inte vilja ha en friendly diskussion. Mm. Så att, ja, det är väl lite mer så. Jag försöker liksom analysera vad dens avsikter är med sin kommentar.
Men du läser alla kommentarer?
Ja, alltså visst, jag missar ibland. Mm. Så är det ju. Och jag kan missa DMs ofta. Men jag är inne ofta och kikar.
Mm. Bra. Vi ska leka antingen eller.
Okay.
Och det är som en slags snäll version av pest eller kolera. Okay. Bara två alternativ.
Ja.
Där du får säga vad du föredrar helt enkelt. Föreläsa eller skriva bok?
Föreläsa.
Pau eller Desi?
Desi.
Podd eller blogg?
Blogg.
Sumpan eller stan?
Stan.
Sverige eller Polen?
Sverige.
Alexandra eller Kissy?
Alexandra.
Katt eller hund?
Hund.
PH eller Ex on the Beach?
Ja, fan, det är lika illa båda två. PH då?
Hårda eller mjuka killar?
Vad menar du, personlighetsmässigt eller? Ja. Mjuka.
Mm, fint. Sköter det bra tycker jag.
Ja, tack. Jag var nervös.
Var du nervös?
Ja, jag bara...
Du trodde jag skulle vara elak.
Ja, det trodde jag faktiskt.
Men jag är inte så elak i den här podden. Det är...
Ja, skönt.
Jag har ju förstått att du föreläst en del.
Ja.
Berätta, vad pratar du om och hur har responsen varit? Sådär.
Det är ju mycket om min resa. Mm. För att det är ju många som vet hur Kissy är. Så att det är en ganska... Jag tror att lärarna tycker att det är roligt att säga att de ska ha Kissy som föreläsare. För att det är ganska många som stannar efter skolan. Så att det har varit mycket fokus på hur varumärke, ansvar på, i media. Personlig utveckling från Kissy till Alexandra. Jag brukar, alltså det beror lite på vad de vill ha. Så utformar jag då föreläsningen så att den är anpassbar. Men mycket... Från Kissy till Alexandra har det varit. Och resan och hur man hanterar näthat. Hur man mår som näthatare. För jag var ju också en näthatare. Ja, så det är liksom allt det vi pratar om just nu. Som jag strukturerar upp och gör till olika föreläsningar. Mm. Men responsen har varit jättebra. Jag har ju varit så himla nervös. Och det är därför jag gör det. För att jag vill utvecklas som människa. Och det tycker jag föreläsningen hjälper verkligen till med. Mm. Men det har varit superbra verkligen. Det var någon föreläsning jag var på för inte så jättelänge sedan, och då kom jag en halvtimme tidigt och så gick jag runt i området, för det var lite utanför Stockholm. Då var det några små killar som bara, ah, vi har hört att den här Pissy ska komma hit och göra en föreläsning. Och sen så gick de och skulle vara så lite kaxiga mot mig, och då kände jag mig som 12 år igen. Och då var jag så här, gud vad jag inte vill göra det här. Men efter föreläsningen var klar, så då satt ju de killarna kvar och lyssnade. För jag pratade ganska mycket till dem. Mm. Att det de gör inte coolt. Och så fick jag ju tjejerna stanna kvar, och då satt de och smyglyssnade. Och då kändes det lite kul, som att jag har vunnit en baron liksom.
Mm. Men det är oftast de som är kaxiga och spydiga och håller på med sådana här kommentarer som kanske behöver höra föreläsningen mest.
Jag tror det.
Och som kanske är också mottagliga om man lyckas trycka på rätt knappar liksom.
Ja, men precis.
Jag kommer ihåg för några månader sedan så var jag och föreläste nere i, ja, fan var någonstans i Småland. Och då var det så här, det var en kille som satt och var lite hånfull och spydig under föreläsningen.
Mm-hmm.
Jag pratade om så här traumatiska minnen från barndomen, och han satt så här bara, så här skrattade. Gud. Ja, men precis. Och jag försökte hålla mig cool liksom, så här, för de andra var ganska fängslade liksom. Och sen efter föreläsningen då kom han fram till mig och pratade om att han hade det liksom piss hemma verkligen, och han, och det var hans skydd liksom, och garva åt det för att det väckte så mycket smärta i honom liksom.
Åh, stackarn.
Ja, men det är liksom, det är ju oftast, och det är en bra förklaring på det hela på något sätt. Så jag tror att det är liksom, det är de människorna som kanske inte kan ta det som kanske behöver det mest.
Gud ja, 100%.
Men nu ska vi leka en till lek som heter ett ord om, som går ut på att jag säger fem stycken svenska kändisar.
Okay.
Du ska säga det första ordet som kommer i ditt huvud när du hör namnet.
Ett ord om.
Ett ord om Alexander Bard.
Skägg.
Bianca Ingrosso.
Ätstörningar.
Zlatan.
Shampoo.
Carola.
Barn.
Alex Solman.
Elak. Mm.
Det gjorde du bra. Mm. De flesta människorna brukar ändå smyga in 2-3 ord på varje, men du hörde inte ett ord.
Ja, regler till för att följas.
Ja, verkligen. Mm. Shampoo. Jag har Zlatan gjort shampoo?
Jag vet inte. Ordet som jag sökte var kanske var reklam.
Ja, för men nu, det hade varit träffsäkert.
Ja, för det är ju väldigt mycket reklam. Ja. Men,
på tal om spelreklam.
Ja, men, ja gud, han är ju överallt med spelreklam. Det tycker jag är skittråkigt. Han borde ju ta sitt ansvar där. För att jag tycker att han är så pass stor och en förebild för många. Mm. Speciellt för män. Och jag tror män behöver bra förebilder. Så han skulle kunna ta den rollen. Men han väljer att inte göra det. Mm. Det är tråkigt.
Alltså det är så trist med Zlatan. För att jag har ju varit ett sånt, som du är inne på. Alltså vi män är ju, och vi fotbollsintresserade män blir ju automatiskt Zlatan-fan. Så är det ju, för att han har varit liksom bäst i världen i många år. Så när han då liksom drar såna kommentarer som att, nej men jag kommer ihåg att när det var fotbollsskalan så hade kvinnorna blivit lite ledsna på att den manliga årets spelare fick en bil.
Ja.
Och inte den kvinnliga.
Nej.
Och då sa Zlatan någonting till med, men ge henne en cykel.
Nej.
Och det tyckte jag var så jävla unket. Ja. Det var så här, det är så här stenåldern. Och det är så här, varför säger du så? Varför kan du inte liksom bara ta steget längre och tänka på hur många unga killar du liksom är förebild för?
Men samtidigt, jag förväntar mig inte bättre av honom. Han har ju verkligen haft den attityden att han är lite kaxig, han skiter i vilket. Mm. Men det är ju gammalt. Mm. Det är skittråkigt bara. Och på det, alltså, med tanke på att han spelar inte fotboll längre, va?
Han spelar i amerikanska ligan dit alla världsspelare går när karriären börjar liksom gå ner. Ja. Han är ju 38 och han ska ju lägga av typ nästa år.
Men med tanke på det så känns det ändå bra att han ska lägga ner. För att det kommer komma nya stjärnor som kommer ha en bättre kvinnosyn, som kommer vara lite smartare, som kommer ha lite mer, ja men bara schysst tänk. Så att han är ju, jag brukar säga det, en utdöende generation. Och det säger om alla snusgubbar där ute som inte vill ändra på sitt sätt att tänka. Det är så här, men det är inte ni som kommer styra landet ändå.
Jag tror också att det kommer vara en förutsättning om man ska vara en stor stjärna framöver, att ha en bra kvinnosyn och liksom ett jämställt tänk. För att det, vi går mot ett modernare samhälle liksom, och då går det inte att ha såna här unkna gamla värderingar. Liksom. Och det säger också, alltså, det känns så trist att säga det, som att jag är ett så stort fan av honom. Men man måste ju se alla sidor av det liksom.
Nej men så är det, alltså, visst han är ju bra på fotboll, men that's it.
Ja. Och sen så blir det också så när en människa gör reklam för så här 14 olika företag. Alltså jag tycker att liksom det försvinner någonting genuint i det. Alltså det känns som att man kan inte riktigt vara brinna för 37 olika företag samtidigt och bara säga det här är det bästa. Det känns som att
och lite det här exklusiva, för att jag tror att ska man vara en kändis under en lång tid så måste man behålla någonting lite så här lite, vad heter det? Mystik måste man ju behålla. Förstår du vad jag menar? Att man inte bara, man kan inte ge ifrån sig allt, för då finns ingen mer att hämta om 2 år. Mm. Så att man ska vara lite exklusiv, bara välja ett handfull samarbetspartners och liksom låta den här alltså inte all information komma fram hela tiden, så att du kan hålla ut längre. För att, alltså, det känns som att Zlatan har gett oss allt. Mm. Vi vet allt om dig, Zlatan. Vi vet att du älskar alla kasinon och ja, allt där till. Vad finns det mer att hämta från dig om 3 år? Du är ju klar då. Mm. Så att...
Jag undrar också vad som driver en sån som Zlatan eller andra så här superstjärnor. När man har liksom, man är miljardär och man har gjort allt och ändå ska man liksom kliva på fler reklamuppdrag med olika företag. Alltså visst, mycket vill ha mer, det stämmer säkert. Men just den grejen är ju lite märklig alltså.
Ja, för så alltså, hade jag haft så mycket pengar så önskar jag att jag inte hade velat ha ännu mer. Alltså
jag
kanske
hoppas det i alla fall.
Ja, nej, men liksom att man hittar något annat. Att man kanske börjar syssla med välgörenhet. Eller, jag förstår att man måste hålla sig sysselsatt. Men det är väl kanske bättre att göra en långsiktig grej med 1 eller 2 bolag. Och sen kör man en annan grej med välgörenhet. Mm. Och kanske hjälper frugan med sitt bolag eller någonting sånt. Mm. Men man behöver inte kränga så jäkla mycket reklampengar.
Eller hjälper frugan med en ny cykel.
Ja, det vore ju schysst. Kanske en hjälm också.
Kanske. Vi ska damma av ett gäng lyssnarmail här.
Okay.
Första lyder så här. Lyssnarmail nummer 1. Hej Alexandra, ångrar du någonting i livet? Finns det något du skulle vilja ha ogjort?
Jag ångrar typ ingenting. Det gör jag inte, för att allt som vi gör, det är det som formar oss. Och det var lite som vi sa tidigare, det är liksom vi har ju en resa bakom oss som gör oss unika. Det är det som gör att jag är jag. Det är det som gör att du har skickat in det där mejlet. Visst, och så finns ju små detaljer, typ som jag kanske hade, jag önskar att jag inte var ihop med mitt ex typ, och jag kanske ångrar någon kommentar jag sa till en kompis så. Men i det stora hela, nej.
Nummer 2. Hej Alexandra, hur ser du på skönhetsingrepp och sånt? Vad har du själv gjort? Planerar du några nya?
Jag ser det som att man får göra exakt vad man vill. I en perfekt värld så skulle alla vara asnöjda med sig själva och inte känna att man behövde göra någonting. Men tyvärr så lever vi i ett samhälle där det är väldigt utseendefixerat. Vi ser perfekta retuscherade bilder varje dag. Vi vill se ut som dem. Vi vill hitta en snygg man. För att hitta en snygg man så känner vi att vi behöver vara snygga. Men det jag tycker dock med skönhetsingrepp och operationer är att vi inte ska kritisera dem som gör det. För att det är en dubbelbestraffning och vi kritisera varandra så oerhört, så att det räcker nu. För vi kritiserar ju om någon går upp i vikt, vi kritiserar om någon är för smal, vi kritiserar celluliter, bristningar och så vidare. Men sen gör man någonting åt det, då blir vi ju kritiserade för att vara ytliga och ja, man bara utseende fixerade. Så jag tycker att det räcker så. Mm. Vi ska inte hoppa på någon som väljer att göra det.
Mm. Bra. Mm. Nummer 3. Jag vill bara säga att du är en stor förebild och jag har följt dig i många år. Så kul att du äntligen är med i en podd.
Yay!
Hur tänker du om familjeliv och barn? Längtar du efter en liten bebis?
Oj, först och främst tack. Vad snäll du är. Jätteglad blir jag. Jag vet inte. Det känns som jag borde veta. Jag är fan snart 30. Och det är ju jättemånga som frågar om jag är gravid hela tiden. Jag hatar den frågan. Det är bara att jag har gått upp i vikt, det är inte någon knotting som kommer. Men jag har ingen barnlängtan, inte alls. För att om jag ska vara helt ärlig så låter det fett jäkla jobbigt. Och det är som när du kom in och så ursäktade mig för att det var stökigt hemma. Och du bara, men det är stökigt hos mig med, du vet, småbarn. Jag bara tänkte så här, tänk om jag skulle ha ett småbarn, hur fan skulle det se ut hemma då? Ännu stökigare. Och jag kan knappt orka gå och tvätta av mig sminken när jag ska gå och lägga mig. Hur fan ska jag orka tvätta en bebisrumpa? Det låter skitjobbigt. Mm. Men jag hoppas innerligt att den här biologiska klockan ska börja ringa av sig själv. Så att min hjärna bara vänder. För att jag tror att jag kommer vara ensam om jag inte skaffar barn. Och jag är livrädd för det. Men jag vill inte skaffa barn nu, för jag vill ju inte ha barn. Så att jag vill att min biologiska klocka ska börja funka. Så att min hjärna ändrar sig. För att jag har lyssnat på mina vänner, de börjar ju vilja ha barn. Och jag vill också vara där, men jag är inte där. Det är skitjobbigt. Men
man måste ju inte ha barn heller, det är det.
Nej, jag vet. Nej. Men jag vill ha det.
Ja, jag förstår. Men det känns som att många nästan känner en slags skuld och alltså behov att ursäkta sig för att de inte vill ha barn. Förstår du vad jag menar? För att det är någonting som man ska ha, liksom.
Ja, det är absolut. Ja. Det känns ju liksom... Jo, för att vi har ju många vänner som typ skämtar och så här, gå hem och skaffa barn nu. Och det tror jag också man gör för att man ska ha något gemensamt. För att det handlar ju mycket om barn. Mm. Och det förstår jag verkligen, 100%. Men det är ju också det här, tänk när man inte är... Alltså sen när man är lite klar med livet så har man ingen annan att ta hand om.
Nej.
För jag förstår den här grejen att man är klar med sig själv. Livet får mer alltså det blir mer betydelsefullt. Man kommer ju älska det här barnet oändligt mycket. Det tvivlar jag inte en sekund på. Alltså jag köper alla de här argumenten. Men det är ju jobbigt. Alltså det måste ju vara jobbigt att ha barn.
Ja, ja, eller hur? Det är klart att det finns stunder där man liksom blir galen.
Ja.
Men... Och det här säger jag inte för att liksom försöka intala dig om att det är på ett visst sätt. Men de fina och bra stunderna är överlägsna, tycker jag.
Ja.
Det är svinjobbigt ibland och man blir helt tokig och galen och vill dö. Men det är en ganska liten del av det. Och man är ju konstruerad så som människa att de bra sidorna ska väga över. Annars hade ingen skaffat barn. Så är det ju.
Nej, så är det, absolut.
Och jag tycker det är överlägset. Alltså den lyckan och den kärleken man får uppleva varje dag, den är liksom... starkare än alla droger jag någonsin har provat, liksom, gånger 100. Så det är,
Det, ja, men återigen, jag tvivlar inte en sekund på det. Men sen är det också det här, så ska man vara gravid 9 månader. Ja. Och...
det är en helt annan sak för kvinnor såklart.
Ja, och det är så nu när alla är så himla ärliga på sociala medier och berättar om bristningar i underlivet och det ska sys och hur jävla ont det gör. Jag bara, ja, men vad i helvete?
Mm.
Det är det som är nackdel med sociala medier. Folk måste sluta så förbaskas jävla ärliga. För vi som inte har fått barn, vi blir ju livrädda.
Men det är också en utveckling som är intressant. Att, alltså det är så här. För bara några år sedan så var det så här, man kunde slå igenom om man var, åh, men han är så ärlig, hon är så ärlig och transparent. Och nu har vi kommit till en viss gräns att folk är så ärliga och öppna. Det finns liksom inget mer.
Det finns inget jag kan säga nu så chockar er som lyssnar. Nej, vad fan ska det vara?
Det går inte att vara den mest ärliga, för att folk lägger liksom ut sina förlossningar på vloggar. Ja, liksom.
Och typ när de syr ihop underliv och bara, det här är verkligheten, jag kommer inte dölja något. Man bara...
Det har slagit över helt.
Jag vet.
Du får vända på steken och börja bli helt oärlig igen.
Jag ska bara ljuga om allt.
Ja, då kanske det blir så här bara uppsving deluxe bara så här. Men shit, vad intressant. Hon är superoärlig. En ny trend. Oärlig igen. Det kommer tillbaka som en revival.
Ja,
revival av the oärlighet.
Jag testar efter du har gått härifrån.
Ja, men svinbra ju. Mail nummer 4. Vad har du för relation idag med alla de andra storbloggarna från förr? Pau, Desi, Kinsa, Blondinbella och så vidare. Är det några människor som du skulle stanna och snacka med om ni springer ihop på stan? Eller hur är det?
Jag har bra relation med de flesta. Det är inte så att jag är ovän med någon. Så Kinsa har jag väl bäst relation med. Desi kan jag sitta och småchatta på Facebook med. Blondinbella pratar jag inte så mycket med. Pau där.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Ja, är jag väl livrädd för. Men utöver henne så tycker jag att alla är väldigt så härliga människor och alla har ju sin charm och jag förstår varför alla... har lyckats med det de gör. Mm. Liksom så. Så att det är inte några så här bloggbråk. Men alltså det är just därför jag har väljat att inte säga Pau. För att hon har ju en tendens att hänga ut mig. Fast jag inte ens pratar med henne. Jag följer inte ens henne på Instagram. Jag har inte henne på Facebook. Men ändå så vill hon liksom... Jag vet inte. Klanka ner på mig lite.
Varför är du rädd för henne?
Nej, men för att hon verkar så arg. Hon är skitarg hela tiden. Jag kollade på Paradise Hotel-delen när hon åkte ut. Och hon stod och kallade en tjej för hora och fitta. Och jag bara, men gud, vilken arg människa. För att jag fattade, det är inte kul att åka ut. Men herregud, man kan inte säga sådana ord. Och då var jag lite ledsen och tänkte så här, det där kanske var jag när jag var 18. Och så där vill jag aldrig vara. Så att jag mår dåligt när jag ser henne på grund av det. Hon blir liksom som en förebild på hur jag inte vill vara. Och det kanske låter jättehemskt, men alltså, jag tycker inte sånt beteende är okej. Jag tycker att vi måste liksom behärska oss. För jag är en person som kan bli så arg så att jag ser svart. Jag skulle kunna ta den här muggen framför mig och kasta i väggen. Men man måste ju lära sig behärska sig själv, för att det är det vad vuxen är. Och jag tycker att när jag ser en människa som inte behärskar det så blir jag ledsen.
Nästa mail. Nummer 5. Hej Alexandra, hur är din relation med din lillebror idag? Vad gör han nu för tiden?
Jo, men den är ganska bra. Han bor ju i USA och han har bott där nu i 2 år. Så vi pratar ju på Facebook. Det är ju klart att den inte är samma som förut, för då var vi ju med varandra dagligen liksom. Men vi hade ett litet bråk som man har med sina syskon, för att jag var faktiskt i USA för inte alls länge sedan. Och jag var i Orlando där han bor och jag hälsade inte på han för att vi hade det här bråket. Och det var så skitfjantig grej. Han var sur för att jag inte lånade ut pengar och jag har lånat ut massa pengar. Ni hör ju, alltså det är ju verkligen så här. Så här standardbråk. Så då kände jag så här, nej, men jag har inte gjort något fel, så att jag kommer inte komma krälandes. Men nu fick jag ju present att jag ska få åka till USA ändå. Och nu är vi ju vänner såklart, för att sådana där små bråk drar jag över. Så nu ska jag åka och hälsa på i sommar. Så det ska bli skitkul. Ja, jag längtar. Vi har inte träffat honom på 2 år. Det är helt sjukt. Från att vara supertajta till att inte ha setts på 2 år.
Vad gör han där? Pluggar eller?
Han pluggar. Jag vet inte riktigt vad han pluggar. Så det har varit väldigt oklart. Både jag och min mamma är ganska stora frågetecken när det kommer till det. Men jag tror att han ville bara komma bort från Sverige. Att han ville göra något eget. Och när han fick komma till USA, då kände han väl så här, om jag ändå kommit till USA. Och det kan jag förstå. Jag förstår alltså att man blir lockad av det. Jag hade också en period när jag var så här: oh my god, jag ska flytta till LA. Gifta mig med någon rik Hollywoodstar. Men min passerade. Så nu är han där och vill köra the American dream, I guess. Mm.
Hej Alexandra. Kan du sakna tiden då din blogg var som störst? Du var ju verkligen en superkändis på den tiden. Eller är du lika igenkänd på gatan idag, känner du? Det här har vi snackat lite om, va?
Lite, ja men det har vi. Mm. Nej, jag saknar inte. Det gör jag inte. Nej. Men jag känner att jag fortfarande är igenkänd. Folk tittar ju väldigt mycket och viskar. Och det kommer fram folk och tar bilder. Men det är ju en annan crowd nu. Det är mycket lugnare. Från att ha skrikande kids till att ha vuxna människor som kommer fram och typ ger beröm. Så det är ju roligare idag. För att idag kan jag prata med mina fans eller mina följare. Och liksom typ skapa relationer med dem. Det gjorde jag inte förut.
Mm. Hej Alexandra. Vad tycker du om bloggen Bloggbevakning och hur hon håller på och granskar er bloggare och influencers?
Nej, men okej.
Nu blev du rött i ögonen. Ja, ja. Nu brinner hon. Nu ryker den här koppen in i väggen.
Ja, håll i dig. Nej, men jag tycker inte om henne alls. För att det är så här. Det här är en nätmobbare. Alltså det är, hon uppmanar till hat. Och det här med att granska bloggare, alltså, hon får oss att verka som att vi vore för detta kriminella. För att vi bloggare är ju inte kriminella, elaka människor. Eller de flesta av oss är inte det. Vi försöker make a living, vi vill tjäna pengar, vi vill må bra, ta fina bilder. Och egentligen, what's the harm in that? Det är ju inget fel med att vilja ta en snygg bild i en snygg jacka från Nike eller Nelly. Eller vem som helst som står bakom den här reklamen. Och sen så kan jag förstå att vi behöver någon som granskar hur vi reklammarkerar. Men Camilla som äger bloggbevakningen är inte den personen. Hon är dessutom en person som jättegärna gör reklam för kasinon samtidigt hon kritiserar alla bloggare för deras val av samarbetspartners. Och det tycker jag skriker dubbelmoral så högt så att jag blir döv. Jag tycker inte det är okej, för att hon har också, hon ifrågasätter gärna bloggare som gillar skönhetsingrepp. Och det, där är vi tillbaka på det här med dubbelbestraffning. Det är kvinnohat i mina ögon. Och sen så samtidigt duckar hon hela tiden för kasinoreklamen som hon gör. Och då tycker jag så här, du ska inte stå och med dömande pekfingret och döma folk om du inte har helt rent mjöl på sen. Och det har inte hon. Så nej.
Jag hade ingen aning om att hon gjorde kasinoreklam.
Jättemycket kasinoreklam. Så fort du går in på sajten så kommer det en pop-up med en stor kasinoreklam. Och hon får kommentarer dagligen där folk kritiserar henne för det här. Men hon duckar det bara. Och det tycker jag är fekt. Speciellt när hon har en tendens att kommentera andra så mycket.
Vi går vidare. Mm. Nästa mejl lyder så här. Vad har du för relation till alkohol och droger? Både idag och genom åren?
Ja, alltså jag har börjat så här. Jag dricker ju inte lika mycket idag, det gör jag inte. Men det är väl för att jag inte tycker att det är lika kul att gå ut och festa, för jag har ju blivit äldre. När jag går ut, de få gångerna jag försöker gå ut på krogen, då har jag liksom slängts tillbaka i tiden när jag var 18 och var kiss igen. För då kommer alla fulla idioter bara, titta kissy, för att ta en bild med dig. Så grabbiga grabbar som är så här 1920. Och jag bara ser dem som riktiga små skitar i mina ögon. Så att med tanke på det att jag inte gillar krogmiljö längre så har jag börjat dricka mindre. Så att nu är jag mer för att dricka så här 2-3 glas liksom och nöja mig så. Det känns jäkligt skönt. Så jag har inga problem med alkohol så. Min sambo dock dricker inte alls och han kan tycka att jag dricker mycket. Men jag förstår honom för att han dricker ju inte alls så att det blir ju väldigt stor kontrast. Och så går jag på mycket events och sådär. Så att det blir ju den här eventchampanjen som kan bli till 2-3 stycken, absolut. Men mycket mindre förut. Mm. Droger har jag aldrig varit ett fan av då jag inte tycker om att tappa kontrollen. Jag är livrädd för att det ska hända något med mig. För att folk är inte alltid snälla. Så att jag har testat lång tid tillbaka men det har aldrig varit en så här, det har aldrig varit något återkommande i mitt liv.
Mm. Varför dricker inte din man?
För han tycker inte om det bara. Mm. Han är ingen nykter alkoholist eller så, utan han jobbade som bartender när han var 18 och liksom var så här insmörd med olja och liksom körde all in, fast i Bollnäs då istället för Maglöf eller vart vi träffades, Rådås. Mm.
Nej, Phuket till och med.
Phuket, så var det.
Mm. Ännu värre.
Ännu värre. Nej, men så här, han var, gillar inte smaken, han blir inte ens full. Jag har sett han dricka mycket. Men han blir inte ens full. Han blir inte annorlunda överhuvudtaget. Så att jag förstår honom. Varför ska man dricka då? Nej. Det är godare med Cola Zero liksom.
Fair enough. Nästa mail Kan du någonsin känna en längtan efter ett vanligt jobb och ett vanligt liv? Eller känner du fortfarande bara tacksamhet över det faktum att du kan försörja dig på att bara skriva om dig själv och ditt liv?
Jag hade förra året hamnade jag i en kris när jag mådde asdåligt. Jag fick massa panikångestattacker typ varje dag för att jag hatade mitt liv och mitt jobb. Och då så tog jag ett jobb, ett kontorsjobb. Ganska kort tid. Men det som är så konstigt är då fick jag en lön på... Jag kanske fick ut 25 000 som lön. Men det som är så konstigt är att jag tar dubbla för en Instagram-post. Så jag hade så svårt att bli motiverad till varför jag ska slita från morgon till kväll för en lön som jag får så fort på en post. Mm. Det är ju svårt att motivera hjärnan. Och jag försökte intala mig själv så att det här sociala är bra, det är nyttigt, det är viktigt att ta lite order från folk. Men till slut så... Ja, kände jag att jag inte pallade. För att jag hade också min bok då som jag skrev på. Så jag kände att jag ville hellre prioritera det som jag har nu. För att jag förstår någonstans, jag kommer inte göra det här resten av livet. Så det är bättre att gå all in så länge jag kan. Och sen när jag känner att det här funkar inte, ja, men då kan jag väl söka ett jobb. Mm. Och kanske börja vänja mig med tanken att ja, men jag kanske måste jobba hårdare för mindre lön.
Är det ligger på ungefär i snitt 50 000 för en Instagram-post?
Alltså det är, jag vet att många brukar säga så här, ja, 100 000 för YouTube, 50 000 för Instagram. Det är inte riktigt så jag jobbar, utan jag säljer paket. Jag försöker vara en säljare. Jag brukar liksom sälja, liksom, du får en Instagram och du får en YouTube. Och lägger vi på en Insta-story så betalar du 250 000. Typ så är det mer. Och, liksom, och så brukar jag också vara så här, om du köper 3 sådana paket så får du rabatt på varje. Mm. Så då låser man upp sig på mig under en längre period. Men det gör jag också, för att då är det kontinuitet och det är samma annonsör och avsändare under hela årets gång. Och då kommer jag uppfattas mer seriös och även kunden. Så att folk kommer vänja sig med att jag faktiskt jobbar med om det är Nelly.com till exempel, för att de återkommer varannan månad och det är inte massa andra däremellan.
Låter som mycket pengar.
Ja, men alltså det är mycket pengar.
Mm. Grattis.
Tack.
nästa mail. Hur tror du att du är som flickvän?
Jag tror att jag är lite så här schizofren. Jag tror att jag kan vara jättekärleksfull och, för jag älskar att ge komplimanger, jag älskar att uppskatta min man, för att i mitt förra förhållande så var det inte alls så, så att nu känner jag att jag har ändrats, så att jag är väldigt klängig, väldigt kramig, pussig liksom, och jag tror inte man ifrågasätter om jag är kär eller inte, det är liksom, det märks, för att jag verkligen vill bekräfta min partner, för jag tycker det är viktigt själv att bli bekräftad. Men någonting som jag har märkt, och jag tycker det här är skittråkigt gentemot min sambo, det är att jag har hittat ganska mycket svartsjuka sidor. För att mitt ex som jag var ihop med i 7 år hade inga sociala medier. Han hatade sociala medier. Och nu när jag är ihop med en man som älskar att kommentera, lajka, prata med andra, så fick jag som en chock och tänkte, shit, är det så här det är att vara ihop med en vanlig person? Alltså en person som använder sociala medier som vem som helst. Jag fick sån ångest över det här och jag bara började ifrågasätta allt med mig själv. Och sen så har jag en historik med att jag har varit otrogen tidigare. Och det har ju också liksom spett på den här svartsjukan. Så jag har ju liksom försökt trycka ner det här och gått till psykolog om det här. Men jag jobbar på det. Så att jag tror att det är det viktigaste. Att man liksom inser sina brister och försöker bli bättre. Så det är lite 50-50.
Mail nummer 11.
Ja.
Fan, många lyssnar mail. Du är populär.
Yes.
Yes. Du har ju skrivit 2 böcker.
Ja.
Berätta lite om de processerna och idéerna. Skrev du dem själv eller använder du spökskrivare? Och blir det fler böcker?
Första boken var egentligen inte min idé, men jag var jätteglad när någon sa att de ville göra min bok. Och då hade jag hjälp av en spökskrivare. För att då var det liksom, det var en plan. Att jag skrev boken av en anledning. Och det var ju liksom för att gå från Kissy till Alexandra. Och den hette jag Hatad och älskad. För då pratade jag ju liksom om allt det här med näthat. Och faktiskt berättade det här, jag kommer inte ihåg allt i mitt liv. Och liksom bara gå igenom allt som har varit en gång för alla från mitt perspektiv. Så att folk kan få ha det svart på vitt. Men sen så kände jag, när jag läste boken så insåg jag, men det är inte jag som har skrivit den. Alltså det är mina ord, men det var en spökskrivare. Så jag ville skriva en ny bok. Och då skrev jag om feminism. Och då ville jag använda mina ord, alltså mitt sätt att uttrycka mig på. För att jag tror att mitt sätt kanske är lite lättare för unga tjejer att ta sig an. Det är inte så hardcore. Jag ville verkligen hålla det ganska chill. Liksom så här vardagsfeminism nästan. Så att liksom... Som en enkel så här, en guide för den som inte fattar vad feminism är. Liksom. Mm. Och då skrev jag själv, och det var kul. Det tog lång tid, det borde du veta som skriver och böcker. Och jag kommer ihåg att efter 2 månader så lämnade jag in boken och sa, så, nu är jag klar. De bara, nej Alexandra, du har skrivit typ en introduktion av boken. Jag bara, fan. Och då tänkte jag så här, nej men jag tar min vatten över huvudet, jag kan inte skriva en bok. Så det var jättesvårt för mig att faktiskt fylla de här sidorna. För jag är så van att skriva korta texter på blogg och Instagram. Det är ju väldigt kort statiskt liksom. Så att det var svårt. Det var många gånger de fick säga till mig, mer text, mer text, mer text.
Hur många sidor blev det till slut?
Ja, det vet jag inte. Jag tänkte om jag hade den här. Nej, jag vet inte. Vilket tråkigt svar. Jag vet inte.
Okej, gå vidare. Nästa, sista mejlet här.
Vad
är det för rykten om att du skulle ha varit eskort förr i tiden?
Oj, ja, men där har jag ju, det står i boken. Om jag ska vara så här jobbig, det får ni läsa om. Nej, men,
till cliffhanger deluxe, då måste man köpa boken.
Ja, exakt. Nej, men eskortrykten. Alltså, jag har inte läst så mycket om att jag skulle ha varit eskort. Men jag,
det är inte min fråga.
Nej, jag vet. Nej, men jag har varit lite så här, aha, här är ett rykte. Nej, alltså grejen är så här, jag har blivit bjuden på en resa tillsammans med en tjejkompis. Alltså, det finns 2 tillfällen som man kanske skulle kunna tro det. För att jag har en, eller hade en tjejkompis som jobbade som eskort. Men jag visste inte det. Jag var lite naiv. Och då sa hon, du ska få en gratis resa till Ibiza. Och så råkade vi hamna i Sardinien istället. Och då bodde vi på en lyxjatt. Och det visade sig att det var en rik tjejk som typ ägde den här jatten. Och det var typ exakt som man tror att det ska vara. Det var elaka gubbar som liksom bestämde över tjejerna. Men jag är ju sån som jag kan inte ta sånt. Så att jag betalade en biljett och åkte hem igen. Men jag lät ju de fina bilderna på jatten ligga kvar på mina sociala medier. För oavsett så var det fina bilder. Sen har jag gått ut med hela den här storyn då i min bok. Men då inser jag att den här personen som har mejlat har inte läst boken. Men då, för då går jag ut och berättar om hur hemskt det är. Hur lätt det är också att bli inlurad i en eskortvärld. För att jag tror att, ja, men tänk själv, du blir bjuden på värsta resan och till en början är det allt väldigt lugnt, lite lyxigt, du kan ta lite nice pictures för det är ju så viktigt att dra, och så får du en liten present, du behöver inte ens göra någonting, och sen så får du en till present, men då känner du plötsligt att börja bygga sig upp en förväntning av dig, och som tjej så är man ju ganska van med att det finns en viss dold förväntning om man blir bjuden på dejt eller you name it. Och jag tror att många har en lätt, alltså en tendens att bara, ah, men vet du vad, jag fick faktiskt en Chanel-väska, jag ska suga av dig. Och så hamnar man i en sån här hemsk värld som man inte kan ta sig ur sen. Jag hade ju turen att stå upp för mig själv och sa, men vad fan, ni bestämmer inte över mig, jag åker hem, hur då? Och så hade jag egna pengar att betala biljetten för. Så att jag hamnade ju aldrig där, men jag var ju nuddad där, inte frivilligt, ofrivilligt. Men... Så det, jag antar att det där kom ifrån, från just den resan till Sardinien.
Läskigt ändå.
Skitläskigt, för det var ju farliga män. Med mycket makt och mycket pengar.
Usch. Ja, avslutningsvis så har vi något som heter Nemos känsliga fråga.
Nemos känsliga fråga.
Okej.
Okay. Och vi snuddade vid det här förut. Och det här handlar ju om konsumentombudsmannen.
Ja.
Och då står det så här. Och det här är saxat då från, jag tror det är från Wikipedia tror jag. Okay. Efter en anmälan från konsumentombudsmannen hösten 2016 fälldes Nilsson i 2018 januari i patent- och marknadsdomstolen för att hon inte var tillräckligt tydlig med ett av hennes inlägg i bloggen som utgjorde marknadsföring. Domen ansågs som unik eftersom det var första gången en influencer ställs inför rätta för inlägg i sociala medier. Om händelsen upprepades skulle ett vite om 100 000 kronor krävas av henne. Hur upplevde du hela den här grejen? För det låter ju ganska, det är ändå lite dramatiskt att vara den första av en grej.
Det kändes jätteorättvist, jag har varit jätteledsen. Jag hade många kvällar där jag bara kände så här, jag ligger ner. Och det beror också på att det är ju så jävla dyrt att bli stämd. För själva stämningen i sig gjorde inte så mycket. För att jag fick, även om jag förlorade så fick jag inget skadestånd på plats. Det var inte så att du förlorar, du ska betala K 200 miljoner. Så att det var ganska lindrigt så. Men alltså att betala för advokater kostar ju liksom upp mot 1 000 000 kronor. Jag landade väl kanske på 300 000 för att mina var skitschyssta verkligen. Och jag sa det, jag är bara en person i mitt bolag. Jag är inte Spotify, jag kan inte betala 1 000 000 sådär i advokatskostnader. Sen så var jag också jätteorolig över hur media skulle skriva om mig. För jag har ändå känt att jag har jobbat ganska hårt med att bli städad. Att jag har blivit Alexander, och då kände jag så här, men vad fan kommer den här grejen landa i mitt knä nu när jag kämpar så hårt med att inte vara kissy? Men media var faktiskt väldigt neutrala. Det var inte så mycket pajkastning mot mig. För jag trodde att det skulle bli mer så här: skandalbloggen är tillbaka, nu är en stor skandalös stämning. Så var det inte. Själva stämningen, alltså själva rättegångsprocessen var ganska dramatisk. För att jag blev ju stämd tillsammans med mina före detta managers, Torn. Så de började häva in massa grejer som jag skulle få mig fälld. Men det som kanske inte folk vet är att den här stämningen är inte klar. Ko har överklagat. Fast de vann 2 av 3 punkter för att de vill ju stämma Torn. Så nu så har det mer bevisning lämnats in, mer advokatskostnader. Men nu ligger mitt fokus på att få Torn, mina före detta managers, stämda. För att det är viktigt, det här är inte någon hämndgrej, utan det är så här, när jag får ett inlägg och jag är med i ett nätverk, då går det ju via nätverket. Och de måste ju ha en viss ansvar över hur inlägget utformas. För det är om jag skulle säga till dig så här: ja, Nemo, nu är det så att iPhone vill göra reklam i din podd och jag vill att du säger så här. Och då är det lite underförstått. Om du bråkar med mig för mycket om hur du ska säga, så kanske jag säger, ja, men nu drar iPhone sig ur. Så man är ju någonstans i en beroendesituation av de som ger en inlägget. För man behöver ju pengar också. Man måste ju betala hyran. Och det här var år 2013. Då hade inte jag så mycket pengar. Så att jag behövde ju få in det här för att kunna leva. Och då när Torn friades då i första rätten, så var jag skitbesviken. För jag tänkte så här: visst, om jag får en prick eller att så, men jag tycker Torn också ska anmälas. För alla skull. Så nu ska vi in i rättegång snart igen.
Fy fan alltså.
Det är dyrt.
Ja, jag kan tänka mig det. Stå på dig.
Ja, det ska jag göra.
Vi börjar bli klara.
Ja.
Hur känns det här?
Ja, men det känns bra, det var inte så farligt.
Nej.
Fast det känns som jag sa det efter den här förra podden också var med. Det är inte så farligt med podd.
Nej.
Det är lite mysigt tycker jag. Det blir något när man har micken framför sig. Det blir så här, jag vet typ bara koka kopp kaffe och bara kurra in mig och bara, nu ska vi podda.
Det är mysigt för man kan ju verkligen sväva iväg i så här, åt vilket håll man vill.
Ja.
Det är ju en väldigt frihet på ett sånt sätt.
Uppskatta dina lyssnare det.
Ja, men det tror jag verkligen, att det inte blir så statiskt och enligt en mall, att man liksom bara drar iväg i något ämne och börjar prata om något helt annat.
Ja.
Som där mitt under, jag vet inte, vi kom in i något helt annat ämne där mitt under, pratar om din barndom.
Ja, jag vet.
Vad var det? Vad kom in i då?
Antingen så var det kasinon eller reklam.
Ja, men jag tror det. Men det är också lite skärmen av det. Det behöver inte vara så himla noggrant. Men du, stort tack för att du ville vara med.
Tack för att jag fick vara med.
Vad händer nu framöver? Vad ligger närmast i pipen?
Jag ska släppa en grej snart. Det var ju de som inte tillät mig att byta efternamn.
Just det.
Det har dock inte släppt sen, så jag kan inte säga någonting. Gud, vilken jobbig influencer. Nej, men det ska komma om typ 5 dagar. Så att det kanske har kommit då tills det här poddavsnittet har släppts. Och det ska släppas på apoteket Hjärtat. Så där kan man hålla utkik om man vill. Ja. Jag ska designa lite kläder och lite sånt.
Spännande.
Ja.
Ja, då säger vi väl tack och hej.
Tack.
Hej då.
Hej.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja.
Nemo, ja, det är Nemo.